Det är de som ansvarar för den regionala ekonomin och det är de som också ska ta ansvar i en sån här situation. Och där är det klart att man måste få ekonomin att gå ihop. Hade man fått tillbaka pengar från de naturresurserna vi har, inte minst i Sollefteå utav alla ställen, så hade man haft en helt annan ekonomi. Men i Sverige, i tidigregeringens Sverige, i den regering som Jimmy Åkesson stöttar, ja, där tar man in pengarna till Stockholm istället. De miljoner som hade kunnat stanna kvar i Sollefteå för vattenkraft, för vindkraft och annan energiproduktion, ja, den tas hit. Och det är inte konstigt att det blir svårt att finansiera välfärden då. Låt pengarna stanna kvar. Då blir det en helt annan välfärd även i Sollefteå.
Tack Jimmy Åkesson.
Ja, Thomas, det är rätt fantastiskt ändå att Centerpartiet beskyller regeringen och Sverigedemokraterna för att lägga ner ett sjukhus som Centerpartiet aktivt har beslutat lägga ner. Det är ju det är inte så lite förmätet, måste jag säga. Sen talar Rickard Nordin om ekonomi. Alla seriösa bedömare menar ju att det här blir ju dyrare. Alltså för regionen blir det på det hela taget mycket dyrare att lägga ner det här sjukhuset och centralisera. Därför att man behöver investera väldigt, väldigt mycket för att det ska gå ihop. Alltså jag förstår att det kan finnas olika regionala behov. Jag förstår att det idag är ett regionalt beslut i första hand som Centerpartiet står bakom och varit drivande i. Men att då stå här i talarstolen och säga att hela landet ska leva och vi är beredda att göra allt vi kan för att alla ska ha det lika bra oavsett var i landet man bor. Det är ju hyckleri på absolut högsta nivå. Så att, herr talman, jag tycker att Centerpartiet bör antingen sluta hyckla eller ja, stå för det de faktiskt gör på riktigt.
Tack. Slutreplik, Rickard Nordin, Centerpartiet.
Ja, tack så mycket. Ja, vi står för vår politik. Vi står för att vi vill skapa möjligheter i hela landet. Vi står för att ja, det finns olika regionala behov, men då måste man också ge olika förutsättningar. Man måste ge tillbaka det som staten idag tar in. Och det är, som vi hade i replikskiftet innan, skillnad på vad man tycker och vad man samarbetar med. Och problemet här är att Centerpartiet och Sverigedemokraterna har ju helt olika politik. När Centerpartiet vill ge makten till de lokala, ge resurser till de lokala, så vill Sverigedemokraterna och regeringen att pengarna går till Stockholm. Det är klart att det är svårt att samarbeta då, när vi har helt olika politik. När man inte kan svara på vad vill man göra istället. När man inte kan ge resurserna som behövs till landsbygden. Så att man ska ha kvar skolan, ha kvar vårdcentralen. Se till att det finns poliser som kommer oavsett var i landet man bor. När de politiken skiljer sig åt, ja, då är det också väldigt svårt att samarbeta. Tack så mycket.
Tack. Därmed var det replikskiftet avslutat. Vi går till talarlistan. Ebba Busch, Kristdemokraterna, har ordet för anförande. Varsågod.
Ja, det börjar. Debatten börjar kanske lida mot slutet. Lite svårt att veta än vilka som tar replik på varandra. Men nu är Ebba Busch uppe i sitt andra anförande i alla fall.
Herr talman, Sverige är vårt hem. Det land som vi har byggt med nyfikenhet, hårt arbete, samarbete och gemensamma värderingar. Det finns politiker som tror att ett gott samhälle primärt handlar om det materiella. Om materialism, livsnödvändiga saker som att ha mat i magen, pengar i plånboken och ett tak över huvudet. Allt det behövs. Men utan värderingar som håller oss samman så blir det där hemmet både hårt och kallt. Och vårt gemensamma hem utmanas nu av gängkriminalitet, hedersförtryck och parallellsamhällen. Av krafter som tror att den som skriker högt, som uppträder hotfullt på gator och torg, också har rätt. Men deras splittring får aldrig bli vår. Motsättningar som skapar kaos, konflikt och krig där får inte importeras hit. Ökad polarisering och brist på samtal, det är något som Sverige inte har råd med. Så när krig rasar i Europa, när kriget hotar också vårt land, då förväntas helt enkelt något annat av oss. Vi behöver samlas kring de värderingar som präglar Sverige och som gör henne till vår. Den samhällsgemenskap som gör att konflikter stannar vid en lapp i tvättstugan, som gör att vi vattnar grannarnas blommor på semestern och tränar områdets ungar i fotboll. Vi behöver stärka allt det som skapar tillit, gemenskap och respekt, trots att vi kanske inte delar samma tro, politiska övertygelse, bakgrund. Det som gör att vi inför hot om krig eller kris tillsammans är beredda att ställa oss vid fronten och försvara det som är vårt. Sverige är värt att försvara. De svenska värderingarna är värda att försvara. Tack.
Tack så mycket. Och på Ebba Busch, Kristdemokraternas anförande, har Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, Rickard Nordin, Centerpartiet, och Daniel Heldén, Miljöpartiet, begärt replik. Ordet går inledningsvis till Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet. Varsågod.
Herr talman, inledningsvis vill jag säga att det är väldigt bra att Jimmy Åkesson tar upp Sollefteå sjukhus, eftersom vi har lagt ett förslag för att rädda sjukhuset. Så jag uppmanar nu och förväntar mig att både Jimmy Åkesson och helst Ebba Busch kommer rösta på vårt förslag. Annars blir det konstigt att man står här. En fungerande sjukvård är själva grunden i samhället. Den som drabbas av sjukdom ska snabbt kunna ta sig till sjukvård och kunna genomgå de behandlingar som behöver genomföras. Men det är rekordmånga vårdanställda som har varslats runt om i Sverige. Kötiderna ökar. De har aldrig varit så här långa som de är nu. Väntetiderna har aldrig varit så här långa som de är under nuvarande regering. Menar Ebba Busch, som lovade att korta vårdköerna, att hon har uppfyllt sitt vallöfte?
Tack så mycket. Ebba Busch, Kristdemokraterna. Varsågod.
Herr talman, jag börjar med att svara på den specifika frågan. Nej, alltså jag är inte Morgan Johansson. Det vill säga, jag kommer inte slå mig för bröstet med allt jag har gjort och vara nöjd där. Utan vi kommer att vara nöjda när vi har löst problemen. Och vårdsverige är fortfarande i kris när så många patienter får vänta olagligt länge på att få den vård de behöver. Men ta bara det här förslaget här nu från Vänsterpartiet, att vi här skulle garantera att det är inte rimligt att gravida kvinnor tvingas åka jättelångt på farliga vägar för att få en säker förlossning. Det är inte rimligt att man lägger ner Sollefteå sjukhus. Det vill nu Nooshi Dadgostar ha möjlighet att garantera, någon slags vettigt avstånd till närmsta sjukhus härifrån. På nationell nivå. Nu passar det när man har fått kritik, när man har varit med och lagt ner nödvändig sjukvård lokalt. Det är precis den här förändringen, att kunna gå från 21 olika ansvar till ett nationellt ansvar, som Vänsterpartiet säger nej till överallt annars.
Herr talman, tack. Vi styr alltså inte i Västernorrland, vill jag upplysa ministern om, eftersom hon inte verkar veta det. Det var ju Magdalena Anderssons fel att det var så långa vårdköer. Det var vad Ebba Busch sa innan valet. Det var Magdalena Anderssons fel att matpriserna var så höga. Men nu, efter valet, då går Ebba Busch med Johan Perssons devis. Då är det något annat som gäller. Då är det alla andras fel. Ebba Busch har inget med saken att göra. Det finns ingen regering som har tagit handen ifrån sjukvården så mycket och dragit staten ifrån sjukvården så mycket som den här regeringen. Ni har ju minskat åtagandet. Därför att ni har valt att sänka skatten med 70 miljarder. Istället för att behålla Sollefteå sjukhus. Istället för att se till att minska väntetiderna. Det var rekordvarsel i svensk sjukvård. Det är alltså undersköterskor och sjuksköterskor som behöver lön varje månad för att göra jobbet.
Tack oavsett så mycket. Vem som äger det? Ebba Busch.
Varför har du inte gjort mer? Nooshi Dadgostar, kladda inte den sortens politiska ledarskap på mig. Gör inte det. Det är ert ansvar i Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Det elände vi har med energi, med inflation, med drivmedel, med vårdköer, allt. Men jag tar fullt ut ansvar för att städa efter 8 år med rödgrönt styre. Men kom inte här nu och säg att nu passar det med nationellt ansvarstagande för vården för att rädda kvar Sollefteå. När ni har motarbetat konsekvent i vårdansvarskommittén just det som skulle behövas. Kom inte och säg att ni står på medarbetarnas sida i vården när ni fortsätter att försvara ett 160 år gammalt system som uppenbart inte håller för modern sjukvård. När vi nu har fått experterna, inte kommissionen och de politiska partiernas tycka, experternas tyckande att på område efter område så finns det goda skäl för ökad statlig styrning. För kvalitet, för finansiering, för beredskap. Vad annars finns kvar? Sluta snacka. Börja
handla. Tack så mycket. Därmed var det replikskiftet avslutat och ordet för nästa replik går till Rickard Nordin, Centerpartiet. Varsågod.
Herr talman, för snart 7 år sedan fick Ebba Busch feeling i debatt och började prata kärnkraft. Det var lyckat i debatten där och då, men jag är ledsen att säga det. Det är inte så många som jublar över det idag. Framförallt inte de miljontals svenska hushåll som börjar förstå hur dyrt det här kommer att bli. Med höjd skatt och höjda elpriser både nu och under överskådlig framtid. Varför utreder regeringen inte ens de alternativ till kärnkraften som kan lösa samma sak snabbare och billigare? Vi i Centerpartiet har visat att alternativen med vattenkraft och kraftvärme och effektivisering tar hälften så lång tid att få på plats till en fjärdedel av priset. Varför tittar man inte ens på lösningar innan man sprätter iväg hundratals, kanske tusentals miljarder på den största planekonomiska subventionen i svensk historia samtidigt som man dumpar kostnaden på skattebetalarna?
Tack så mycket. Ebba Busch, Kristdemokraterna. Varsågod.
Tack, herr talman. Jag vet inte, Rickard Nordin har gjort en mycket habil insats i den här debatten. Jag ser fram emot att mötas i fler debatter i den här kammaren. Men jag får inte feeling i debatter när vi gör stora gedigna reformutspel. De grundar sig på fakta, de grundar sig på fysik. Och det är så att de rödgröna var med och drev på för en nedläggning av Barsebäck. Där försvann enorma enheter fossilfri baskraft som hade gjort Sverige robustare, säkrare och prissäkrat oss bättre från höga priser från kontinenten. Sen drev man på stenhårt för nedläggningen av Ringhals 1 och Ringhals 2. Återigen, fossilfri stora mängder baskraft som hade behövts i systemet. Allt det som Rickard Nordin föreslår, det gör regeringen. Allt. Så det enda vi begär det är, ska vi klara en konkurrenskraftig, tillväxtorienterad grön omställning, då behövs det också mer baskraft framåt som är fossilfri. Kan vi inte samarbeta kring kärnkraften också, som vi gjort kring fjärrvärme och kraftvärme och energieffektivisering?
Tack så mycket. Rickard Nordin, Centerpartiet. Varsågod.
Tack så mycket. Ebba Busch pratar om fysik och fysikens lagar i talarstolen. Men det verkar gälla andra fysikaliska lagar på regeringskansliet än i samhället i övrigt. För varenda remissinstans säger ju, titta på alternativen. Det här gör ju inte regeringen. Det finns inga alternativ utredda till regeringens förslag. Menar Ebba Busch att hon har bättre koll på fysik än professorerna på Chalmers på fysisk resursteori? Faktum är, och här citerar jag regeringen själv, att man inte ens tror på den egna politiken. För man säger, en övertro på ett enskilt produktionslag kommer snarare leda till ett dyrare system med ökade priser och lägre konkurrenskraft. Det här är ju regeringens egen politik. Så varför tittar man inte på de här sakerna? Ebba Busch säger att man har gjort det, men det finns inga utredningar. Det finns inga förslag för att öka effekten i vare sig vattenkraften eller kraftvärmen. Inga effektiviseringsförslag. Tvärtom har man ju tagit bort målet för energieffektivisering. Det här kommer bli dyrt. Fruktansvärt dyrt. Så vem ska betala? Och vad kommer det i slutändan kosta Ebba Busch?
Tack så mycket. Slutreplik, Ebba Busch, Kristdemokraterna. Varsågod.
Herr talman, Rickard Nordin har ju rätt. Så att det är ju dikt och förbannad lögn att läsa vår politik som fan läser Bibeln då. Det är helt hål i huvudet att ha övertro på ett enskilt kraftslag. Det är därför vår devis är alla goda krafter behövs. Det är därför vi har beslutat om 70 åtgärder för att bana väg för mer kraftproduktion här och nu. Det är därför vi har köpt tillbaka Öresundsverket som man sa till mig när jag tillträdde. Det går inte. Det har vi tittat på. Det går inte. Det går visst med rätt politiskt hantverk. 70 åtgärder som handlar om att bana väg för vindkraft till land. Det som de rödgröna inte mäktade med. Att gå i bott med försvarsfrågan. Var kan kan vi ha havsbaserad vindkraft? Var kan vi inte ha det någonstans? Men inte någon annanstans skulle man acceptera att man brassar på med 13 000 megawatt mer installerad produktionskapacitet men bara får ut 340 mer i ökad tillgänglig konsumtion. 13 000 mot 340. Det är fysik och det är Centerpartiet inte starkare nog än. Och det är därför alla goda krafter behövs med fysik och medborgarna i centrum.
Tack så mycket. Därmed var det replikskiftet avslutat och ordet för den sista repliken går till Daniel Heldén, Miljöpartiet. Varsågod.
Tack, herr talman. Enligt en rapport från det FN-stödda organet IPC hotas nu hela Gazas befolkning av svält. FAO konstaterar att Gazabornas matintag är långt under överlevnadsgränsen. 96% av invånarna i Gaza har inte tillräckligt med mat enligt Röda Korset. Enligt Rädda Barnen är alla 1,1 miljoner barn i Gaza farligt nära svält. Men Kristdemokraternas riksdagsledamot Magnus Jakobsson har en annan uppfattning. Det är inte alls ett faktum att väldigt många svälter, säger han i en intervju i Dagens ETC förra veckan. Och menar även att det inte stämmer att Israel blockerar all införsel av mat och förnödenheter under drygt 2 månader. Håller Ebba Busch med Magnus Jakobsson om detta?
Tack så mycket, Ebba Busch, Kristdemokraterna. Varsågod.
Det korta svaret är nej.
Daniel,
herr talman,
ja, varsågod.
Det korta svaret är nej. Alla vet att Kristdemokraterna är varma stödjare av idén om en tvåstatslösning. Att det är enda vägen till en långsiktigt hållbar fred i Mellanöstern, men då också ett fullt ut erkännande ifrån det palestinska folkets sida, som inte kan ha en terrorsekt som ledare och där man inte kan ha som uttalat mål att utplåna staten Israel. Med det sagt, kritiken ifrån både mig som partiledare för Kristdemokraterna och mig som företrädare för Sveriges regering, kritiken mot Israels regering är nu stenhård. Under hela våren har Israels regering förvägrat akut humanitär hjälp till civila på Gaza. Vi kan nu följa i realtid hur barn i mina egna barns ålder svälter ihjäl och hur Israel säger nej. Detta måste upphöra. Hjälpen måste fram.
Tack så mycket. Daniel Heldén, Miljöpartiet. Varsågod.
Tack, herr talman. Det är min fråga. Anser Ebba Busch att man är lämplig att företräda Kristdemokraterna i riksdagen om man sprider desinformation om pågående svältkatastrofer?
Tack så mycket. Slutreplik, Ebba Busch, Kristdemokraterna. Varsågod.
Herr talman, svaret är vi har varit glasklara med att i ett läge där människor far illa, där människor dör, så måste man vara oerhört noggrann med vilken information man framför. Och det kräver jag av alla mina riksdagsledamöter. Det Sveriges regering gör nu, det är att i alla våra internationella sammanhang där Sverige finns representerade nu markera behovet utav att den humanitära hjälpen går fram. Vi är ett av 5 länder i världen som ger absolut mest till nödställda på Gaza. Den stora utmaningen är att det inte går fram. Vi har nu tagit initiativ och tillskrivit bland annat EU-kommissionen söker stöd ifrån andra länder för att få till sanktioner mot extremistiska ministrar i den israeliska regeringen för att sätta ytterligare tryck på människorättighetsfrågorna och på frågan om att hjälpen måste hela vägen fram. Vi vet faktan och den navigerar vi utifrån. Det måste alla göra. Tack.
Tack så mycket. Därmed var det replikskiftet också avslutat och ordet för anförande går till Johan Persson, Liberalerna. Varsågod.
Ja, det är alltså det sista anförandet här då. Johan Persson som gör sitt sista inhopp i en debatt i partiledardebatt.
Efter då 6 år mer eller mindre av partiledardebatter, de 3 första som stand-in. Passar det, Rickard Nordin? Man vet aldrig hur det slutar.
så lämnar jag nu uppdraget som ordförande för Liberalerna och därmed partiledardebatterna. Kommer också sakna det lite grann. Skoja. Jag kommer också lämna Örebro-bänken i riksdagen för en andra, men också förmodligen sista gång såklart. Så nu är det läge för lite tack. Stort tack till talmannen och talmanspresidiet. Ett stort tack för riksdagskammarkollegium. Ett tack till alla er riksdagsledamöter som jag har mött genom åren. En del av er som arbetar i riksdagen idag som folkvalda var ju inte ens födda när jag började, så att säga. Så det säger väl en del av min egen ålder. Jag vill också tacka alla ni i riksdagen som får arbetet att fungera för oss riksdagsledamöter, så att vi får det som vi ska göra verkligen gjort. Alla i förvaltningen som ser till att IT-stödet funkar, som räddar våran mejl, alla säkerhetsvakter, all administrativ ledamotsservice, biblioteket, kammarkansliet har jag nämnt, gruppledarkonferensen, herr talman, ja, lokalbokningen, ja, alla ni som verkar här. Stort tack till er som har bevakat de här debatterna, er journalister som granskar makten. Håller ju inte alltid med er. Men utan er vore demokratin betydligt sämre. Jag vill också tacka alla i statsrådskollegor, alla medarbetare i regeringskansliet, utbildningsdepartementet, allt ni gör för att reformera svensk skola, tillbaka till en svensk kunskapsskola. Men jag vill också tacka alla partiledarna, alla ni som kliver fram och tar ansvar för någonting som är otroligt svårt men otroligt viktigt. Ni sliter, jag vet det. Ni sliter för det Sverige som ni älskar. Jag tycker inte alltid lika som er. Och ibland har jag blivit lite yr i huvudet av era argument. Men det kanske är ömsesidigt. Men jag har aldrig tvivlat på ert engagemang för Sverige. Mitt enda medskick är, som någon närstående till mig i familjen brukar säga, när det hettar till: tänk på tonen. Den spelar roll. Kort och gott, tack för att jag fått göra demokratisk värnplikt med er. Tack.
Ja, det var Johan Persson med lite darr på stämman där som tackade då för sin tid här i riksdagen. Han meddelade också att han lämnar sin riksdagsplats. Och nu så sker det som brukar ske när någon partiledare är på väg att sluta, att de tackas av de andra partiledarna. Så brukar
tack
det i alla fall
så
vara.
Mycket. Och så och till att börja med kommer måste jag be Daniel Heldén, så Miljöpartiet, om ursäkt för att det var faktiskt egentligen hans tur att ha anförande nu. Jag ber djupt om ursäkt för denna lilla administrativa miss från min sida. På Johan Persson, Liberalernas anförande, har Magdalena Andersson, Socialdemokraterna,
nu blev det en, nu är det lite olika saker som sker här. De glömde, talmannen glömde att låta Daniel Heldén, Miljöpartiet, hålla sitt andra anförande. Oklart om han kommer att prata efteråt eller inte. Nu är det hur som helst en tackceremoni som kommer att äga rum här.
Ni får höra vad som händer här i parlamentet. Det är ju inte klokt.
Johan Persson, Socialdemokraterna och Liberalerna har ju historiskt kunnat samarbeta för Sveriges bästa. Vi har en lång historia av det. Och flera av de saker som vi känner som grundbultar i det här landet har ju våra partier tillsammans kämpat för. Rösträtten och demokratins genombrott som ett exempel. Där vi socialdemokrater och liberaler gick arm i arm för att vidga demokratin till alla medborgare. Vi har ju också tillsammans stått upp för jämställdhet i Sverige. Vi kom överens om en stor skattereform som tryggade välfärdens finansiering och gjorde skattesystemet enklare för löntagare och företag. Hösten 2018 så tog våra två partier tillsammans med andra ansvar för det mest komplicerade parlamentariska läget som vi stått inför på länge. Det har varit viktigt för vårt land och Johan Perssons glada humör har tillfört mycket i partiledarkretsen. Men nu har ju du möjlighet att ägna dig åt annat än politiska förhandlingar och debatter. Få mer tid för familj och göra allt det där som partiledartillvaron inte alltid rymmer. En sån sak är ju att utveckla sig själv och lära sig nya saker. Vi socialdemokrater är ju precis som liberaler besjälade av livslångt lärande, och inte minst när det handlar om folkbildningen, även om det har varit lite si och så med folkbildningen de senaste åren. Men hur som helst, nu har ju Johan Persson mer tid för förkovran, och jag vet ju att du snickrar och målar mycket på huset där hemma. Och jag vet ju att du värdesätter bildning, så min present till dig är en studiecirkel i ABF i Örebro som har ett rikt utbud i allt från skapande i olika materialval som till måleri. Så varsågod, Johan Persson.
Tack snälla Magdalena Andersson. Denna ska jag mycket väl använda mig av. Att gå i cirklar ska man undvika, men gå i studiecirkel, det ska man verkligen göra. Det finns ju också många kompiscirklar som det kallas på studieförbundssvenska. En del av dem kanske inte alltid tillför bildningen så mycket, men att kunna ta hand om ett litet hus och lära sig mer om detta, det är en del av den svenska folksjälen. Tack så mycket.
Tack så mycket. Och även statsminister Ulf Kristersson har begärt replik, men nu går ordet till Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna. Varsågod.
Ja, herr talman. Det här med euron.
Ska vi prata lite? Äntligen.
Nej, vi struntar i det idag, känner jag. Vi kan ta det vid ett annat tillfälle. Det här är ju, det är lite tråkigt, tycker jag. Så Johan Persson har ju varit en ikon i det här huset och i andra hus här omkring dessutom under väldigt lång tid. En väldigt lång karriär, får man säga, i demokratins tjänst bakom sig. Och inte minst de senaste åren så har vi haft anledning att prata mycket med varandra och ta ansvar för landet. Och jag har inte alltid varit helt överens om allting, men vi har lyckats komma överens om väldigt mycket. Och det tycker jag är väldigt bra. Johan Persson har ju varit en glad, kunnig, tillfört positiv energi på ett sätt som kanske inte är det man normalt sett förknippar med politik och politiskt ledarskap. Det är verkligen ingen tråkig politiker, tvärtom. Och det tycker jag är väldigt bra, och jag har satt väldigt stort värde på det och på våra samtal. Jag tog med en liten bok som jag tror att Johan Persson redan har läst. Apropå detta med att ha hållit på länge med politik och så, det är den här omgiven av idioter. Och det kan man säkert tolka på olika sätt. Vad jag menar med det, det får Johan Persson fundera över nu när han har tid att göra det. Men stort tack Johan, och vi ses säkert framöver på något sätt.
Tack så mycket. Då går
Min korta replik på Jimmy Åkesson är där att vi är ju en härlig samling här inne. Det här finns ju alla åsiktsinriktningar. Herregud vad det tycks olika här inne. Men vi har ett uppdrag att vakta och skydda demokratin och att tillsammans komma överens. Man får ge och man får ta. Och det betyder inte att vi ska tycka lika. Och sen så tycker jag också att vi behöver föra in det här med tonen som jag sa där uppe innan jag nästan var gråta. Det är viktigt att man funderar på att vi gör det här för Sverige, och man måste kunna skilja på sak och person. Och jag ser även fram emot att du kan köpa nya böcker, för han har ju skrivit andra, det är inte bara idioter han har skrivit om i euro, som sagt. Tack Jimmy.
Tack så mycket för det, och då går ordet för nästa replik till statsminister Ulf Kristersson, Moderaterna. Varsågod.
Thank you. Jaha, herr talman. Jag har haft förmånen att få säga tack och farväl till dig, Johan, tidigare i regeringskretsen. Men jag vill ändå lite kort också i den här kammaren som du har spenderat så mycket tid i säga några ord. Du har gjort din värnplikt med råge. Det ska man vara stolt över. Tre korta saker. Du såg till att ett uträknat parti med gott humör kom tillbaka. Klarade riksdagsspärren, klarade mycket mer än så, förankrade ditt parti tryggt i den regering som vi gemensamt ännu en tid arbetar i. Det andra är att du är en övertygad liberal, en fast övertygad liberal som förstår att man måste kunna prata med andra om man ska få någonting gjort. De flesta av oss har inte egen majoritet. Vill man få någonting gjort så måste man smutsa ner sig lite grann i det politiska hantverket. Klarar man inte det, då är man en pratkvarn. Du har klarat det, och det sätter jag stort värde på. Och det tredje är att du har gjort det som kanske är ledaruppgiftens allra största ansvar. Välj ut skickliga medarbetare, skickliga statsråd som tänker laget framför jaget. Även det uppskattar jag och tror att jag får fortsätta uppskatta även när du har lämnat regeringen. Du ska få böcker av mig också. Du egentligen ska få en bok, men som jag inte visste om du hade läst de två som egentligen förekommer den boken, så får du alla tre. Det handlar inte om geopolitik. Det handlar inte om nationalekonomi. Det finns inga promemorier i den. Det är svensk samtidslitteratur. Det är Lena Anderssons senaste bok om Ester Nilsson. Denna fantastiska skildring som man kan läsa i generationer. Det vill säga man kan läsa med sina barn. Man kan läsa den i sin familj. Och det finns så mycket att uppleva i detta. Så du får för säkerhets skull alla tre böckerna. Men du har säkert läst de två första, men den sista tror jag inte du har läst. Tusen tack, Johan. Allt gott i framtiden.
Johan Persson, Liberalerna.
Tack Ulf, och tack för de här viktiga böckerna som är ju otroligt intressanta. Jag kommer skicka den sista vidare. Du nämnde det här med skickliga medarbetare som jag tycker vi har. En karaktär här är ju en statssekreterare på utbildningsdepartementet i den senaste boken av Lena Andersson, Douglas Fett. En man av karaktär som inte låter sig medryckas. Han är lite svårt att läsa av kvinnor. Det är något jag hoppas att jag inte har själv. Men jag ska läsa dem igen, framförallt de första, för det är samtidslitteratur. Handlar rätt mycket om livet, meningen med livet, vad vi söker och vad vi har för uppgift när vi gör vår korta vandring här på jorden. Tack Ulf.
Tack.
Tack så mycket. Då går ordet för nästa replik till Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet. Varsågod.
Ja, Johan. Jag har ju sagt det här till dig förut, men jag tycker inte du ska sluta.
Okej då.
Jag vet att din fru inte håller med, men jag tycker det är jättetråkigt att du slutar. Johan är en rolig person. Person med självdistans. Är sig själv. Jag har verkligen uppskattat att du har tillhört partiledarkretsen. Och jag vet inte riktigt vad jag ska göra nu. När det gäller att slänga käft och snacka om saker. Det kommer bli lite identitetskris för mig. Får hitta någon annan rolig. Ni får lyfta fram någon kul där. Jag frågade lite mina riksdagsledamöter vad jag skulle säga om dig när jag kom hit. Han är ju väldigt lång, sa de.
Korrekt.
Ja, så det är inte bara jag som tycker det. Vi är väl de som skiljer oss mest i det avseendet. Bland partiledarna. Men jag tänkte så här, Johan Persson har gjort så mycket. Du har varit gruppledare, arbetsmarknadsminister, riksdagsledamot. Nu är du utbildningsminister. Eller? Ja, det var olika Persson som bytte plats där. Och det är inte så konstigt. Så kanske kommer du tillbaka, vad vet jag, i ny roll. Du verkar dyka upp hela tiden. När du klev in i riksdagen så hade David och Victoria Beckham precis träffats. De toppmoderna MP3-spelarna snurrade Céline Dion, My Heart Will Go On, Så jag förstår ju att du vill göra något annat. Det är inte så konstigt att man känner för det. Men jag har... När man följer regeringen och dig som minister i media så känner man ändå att det finns ett bultande annat intresse där. Och det är ju det här med aktier som du egentligen vill hålla på med. Och nu kan du få hålla på med det på heltid, tänker jag. Kanske lite mer. Och för en person som vill gå från skärm till perm vill jag passa på att ge dig en bok om ditt favoritintresse. Vägen till vinnande aktier tror jag att du kan ha någon nytta av. Jag har kollat igenom den lite. Det står inte jättemycket om det är Betsson och Snapchat och så som du har. Ja. Men jag tror ändå att du kan ha nytta av det här i framtiden. Tack för allt, Johan. Jag vet att du kommer göra mycket också i framtiden. Och ha det underbart och fantastiskt. Lycka till med allt.
Johan Persson, Liberalerna. Varsågod.
Ja, men jag ska ringa till Norsi vid olämpliga tillfällen och läsa högt ur den här om hur välstånd skapas, hur vi med ett starkt näringsliv får förutsättningar att finansiera det som vi tycker är så viktigt, oavsett om det är försvar eller polis eller omsorg om min gamla mamma och pappa som behöver hjälp i sjukvården. Eller vad det nu är. Så det är så man får ihop ett samhälle, att vårda de välståndsskapande krafterna. Så jag uppmanar även Nooshi Dadgostar att köpa sig en liten aktie. Det kan ju kanske ta emot om man nu bara vill att allt ska ägas kollektivt. Tack snälla Nooshi, vi ses igen, jag lovar.
Tack så mycket. Då går ordet för nästa replik till Rickard Nordin, Centerpartiet. Varsågod.
Tack så mycket. Johan, du har ju ungefär 20 riksdagsår bakom dig, kanske till och med något fler. Jag har ungefär 15. Ändå är det faktiskt första gången vi möts i en kammardebatt här i Sveriges riksdag. Precis när det roliga börjar, då tar det slut. Så mitt första inlägg i debatt till dig blir ju också ett farväl. Det känns ju otroligt tråkigt. Men jag och Centerpartiet vill ju också tacka dig, såklart, för ditt långa värv i liberalismens tjänst, inte minst. Ett varmt och innerligt lycka till är det du nu ska ta dig för. Du, om någon, har ju också sannoliken förtjänat mer frihet. Och som en ännu friare man så får du ju mer tid över. Du har uppenbarligen fått ett antal böcker här från våra kollegor. Och för att du inte ska behöva bära så mycket mer, även om kunskap är lätt att bära, så vill jag ju ge dig fler böcker än sådär. Och den här då... Läsplattan, den rymmer ju 24 000 böcker. Och när du är klar med dem, jag lovar, då har du nog trillat upp in. Och det kanske vi alla har gjort. Så den är dessutom miljövänligt tillverkad, rent på centermaner. Det går att reparera och så vidare, så den kan användas i väldigt många år framöver. Så tack Johan, tack för din demokratiska insats och insatsen i liberalismens tjänst.
Tack!
Ja, där avslutar vi sändningen från riksdagsdebatten, partiledardebatten, när Johan Persson, partiledare för Liberalerna, får olika presenter av partiledarkollegorna eftersom Johan slutar som partiledare under Almedalsveckan när partiet ska välja ny partiledare. Och då har jag istället Fredrik Furtenbach med mig här som inrikespolitisk kommentator på Ekot. Och jag tänkte fråga dig, Fredrik, du har ju lyssnat på den här debatten. Hur skulle du vilja sammanfatta den?
Ja, jag skulle väl säga att huvudkonflikten, den står mellan regeringspartierna å ena sidan, ja vi kan säga Tidöpartierna å ena sidan, och Socialdemokraterna å den andra, där Ulf Kristersson då menar att han tog över ett Sverige med väldigt stora problem. Man har fått, det var höga el- och dieselpriser, regeringen fick inte igenom sin budget vid ett tillfälle, det var mycket, en stor migration, hög inflation. Nu har då regeringen fått börjat få ordning på detta, då vore det farligt med en vänstersväng, som han då har sagt här. Regeringen har ju Regeringspartierna driver en form av kampanj kan man säga mot Socialdemokraterna som handlar just om beslut som har tagits på deras kongress som ett antal debattörer och journalister har beskrivit som en vänstersväng och vilket regeringspartierna gör det mesta av kan man säga. Och Kristersson sa att det är inte tid för vänstersväng, det är inte heller tid för experiment. Lite grann som Angela Merkel sa en gång inför ett val i ett berömt uttalande att vi ska inte ha några experiment utan hålla fast vid kursen. Magdalena Anderssons svar på detta är egentligen att Sverige har väldigt stora problem. Det handlar om trygghet, det handlar om hot i omvärlden, det handlar om ett aggressivt Ryssland, det handlar om en oberäknelig Donald Trump och handelskrig. Det här förmår inte regeringen agera. Man behöver en regering som kan agera mer resolut. Man behöver komma till rätta med låg tillväxt, hög arbetslöshet, hög inflation. Och det här klarar inte regeringen. Det kan vi väl säga i de två bilder som huvudsakligen har stått mot varandra här.
Tycker du att det var något oväntat som dök upp i debatten?
Ja, det var att Nooshi Dadgostar valde att ta upp de adoptioner som har skett i Sverige. Vi har ju fått en stor debatt här om hur det där gick till. Med oegentligheter, betalningar som inte skulle skett till exempel. Och Ulf Kristersson ledde Adoptionscentrum i Sverige. Det här har hittills inte nått den politiska nivån som debatt. Men Nooshi valde att ta upp det. Men ingen annan hakade på kan man ju konstatera.
Och jättekort, superkort, Johan Perssons sista debatt. Hur kommer vi minnas honom som partiledare?
Ja, att, framförallt för två saker. Att han valde att föra in Liberalerna i ett samarbete med Sverigedemokraterna. Det andra, det är mycket talet om korv, grillning etc. Det är väl de två sakerna.
Och mer om den här partiledardebatten får ni höra i kommande Ekon. Här slutar vi den här sändningen. Jag heter Karin Runblom, tekniker, har varit Lotta Linderar. På återhörande från oss från Ekot.
Alexander, kommer vi få se en dopad sprinterlöpare slå världsrekord i 100 meter snart, tror du?
Ja, om det inte blir ett världsrekord under Enhanced Games nästa år så kommer det ses som ett fiasko av många om de springer långsammare under de dopades OS än under riktiga OS.
Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag så ska dopade idrottare slå nya världsrekord i Las Vegas.
Tick, tack, tick, tack.
Kameran zoomar in på en grekisk marmorstaty av en man med tygstycke svept över de breda axlarna och omkring de definierade magmusklerna. Stenen krackelerar och framträder en mänsklig man.
We dream beyond what we were allowed to dream.
Det är den 21 maj 2025. Och datumen för det som kallas Enhanced Games, de förbättrade spelen, presenteras i en svartvit film.
We are here to move humanity forward.
I maj 2026 ska de hållas i Las Vegas. Då ska friidrottare, simmare och tyngdlyftare enligt planen tävla om och vinna $1 miljon för varje nytt världsrekord. Och de ska göra det med hjälp av dopning.
So many technological and scientific advancements have been held back by an old rule set and now they are unleashed.
Senare samma dag håller grundaren Aaron D'Souza en presskonferens. Om 50 år, säger han, kommer vi se tillbaka och säga wow, det var på den här dagen som vi öppnade upp för möjligheten att skapa supermänniskor.
Wow, it was at this day where we unlock superhumanity.
Gäst är Alexander Lundholm, reporter på Radiosporten som gjort dokumentären Enhanced Games där dopningen ska släppas fri.
Men Alexander, jag tänker om vi börjar med några exempel på hur ju dopning faktiskt förekommit också i den etablerade idrotten, trots att det varit förbjudet. Var börjar den historien?
Ja, så länge idrott och tävling existerat så har ju människor velat vinna och till vilket pris som helst ibland. Det har ju experimenterats med olika substanser och läkemedel genom historien. Men under 60-talet så började man uppmärksamma att elitidrottarna använde anabola steroider för att bli bättre. Mm-hmm. Men det var först en bit in på 70-talet som de här anabola steroiderna förbjöds och testmetoderna utvecklades för att hitta det också. Okay. En man blev ansiktet utåt för dopning på 80-talet.
Mm-hmm. Nu är det Lewis, eller Johnson.
Och det var ju kanadensaren Ben Johnson.
Och iväg går de och Johnson är snabba. Johnson vinner! Titta till! Och Leo Olsson, junior!
Som vann OS-guldet i Seoul 1988 på 100 meter när han slog självaste Carl Lewis och satte världsrekord med 9,79. Men så ganska snabbt därefter så åkte han ju fast för dopning.
Den största skandalen någonsin inom idrotten. Världens snabbaste man och något av idrottens omslagspojke, Ben Johnson, var dopad under världsrekordloppet i lördags.
Och så hur går det där sen då?
Jo, men det satsades på att göra testerna mer exakta och en internationell antidopningsbyrå, WADA, skapades på 90-talet och stjärnor åker ju fast gång på gång.
Färdiga. Och där går det och det är en rysligt bra start på Marion Jones.
Min stora idol var ju Marion Jones, en amerikansk sprinterlöpare som var överlägset bäst i slutet av 90-talet och början av 2000-talet, du kanske minns.
Oj, 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 vad överlägsen här!
Lady Marion.
Marion Jones, världens sprinterdrottning.
Hon var särskilt din favorit.
Absolut, eller? Hon var världens snabbaste kvinna. Hon skulle vinna 5 OS-guld under OS i Sydney 2000. Det blev 3 och hon utklassade de andra fullständigt på 100 meter.
Vilken överlägsen seger på 10,75!
Fullständigt överlägsen! Vilken tjej! Va?
Men samtidigt under samma spel så testade hennes man CJ Hunter kulstötaren positivt för dopning. Men jag vill ju ändå så gärna tro på Marion Jones och hennes version, ja, att hon aldrig skulle dopa sig.
Hon visste inget om vad hennes
man
höll
på med. Nej, absolut inte.
I want you to know that I have been dishonest.
Med åren som följde så rasade ju allt samman för Marion Jones och hon erkände till sist att hon varit dopad i den stora Balco-skandalen.
And you have the right to be angry with me.
Och hamnade ju även i fängelse för att ha ljugit under utredningen.
Och som det säger, också besviken väldigt, personligen.
Väldigt besviken på Marion Jones som jag hade trott på och försvarat i alla år.
I have let my country down and I have let myself down.
Och jag menar, om du skulle sammanfatta här då, alltså de bästa argumenten mot dopning efter allt det här som du beskrivit, hur låter de?
Men det handlar ju framförallt om att det är farligt för kroppen. Och jag har pratat med hormonläkaren och docenten Mikael Lettighet som jobbat mycket med dopade. Och han nämner bland annat bröstutveckling hos män, akne, högt blodtryck och för kvinnor fler biverkningar som till exempel att man utvecklar en basröst när stämbanden växer på sig, klitoris växer på sig, det blir som en minipenis, det är mensstörningar och det här klassiska manliga håravfallet drabbar då även de dopade kvinnorna. Men samtidigt så har det ju funnits en debatt och en diskussion om ifall det är hopplöst och naivt att försöka stoppa dopningen. Det kanske är lika bra att släppa det lös eftersom det ändå inte verkar gå att stoppa.
I alla fall att det om och om igen upptäcks att idrottare försöker dopa sig.
Eftersom vi hela tiden blir lurade och hela tiden chockade och kallar det för skandaler. När vi vet att det kommer att hända igen och igen och igen.
Så ja, om vi går över då till den här motrörelsen eller vad vi ska kalla det som börjar ta form.
Now one group wants to celebrate athletes who make that choice.
It's being called the Steroid Olympics.
And they plan to let athletes use performance enhancing drugs.
Alltså en annan idé om ett slags OS som istället vad det verkar uppmuntrar dopning. The Enhanced Games. Hur uppstår den där idén?
Ja, det börjar med den australiske tech-entreprenören, affärsmannen och juridikexperten Aaron D'Souza. Och han presenterade en idé 2023 om då enhanced games, alltså ungefär de förbättrade spelen. Mm. Där idrottare ska få använda prestationshöjande preparat, alltså dopning, för att göra så bra resultat som möjligt. Dopningen ska släppas fri.
So instead of this unfair, dishonest playing field, let's do it all out in the open, honestly and transparently.
Och de ska utmana OS, och det gör ju att det direkt kallas för ett dopnings-OS.
The Olympics are like the opera, and we're like a rock concert.
I am the fastest man in the world.
Och de säger då att det finns en man,
but you've never heard of me,
som ska springa snabbare än Usain Bolts världsrekord på 100 meter.
I've broken Usain Bolts 100 meter record.
Och att han kommer att springa snabbare än världsrekordet under de första spelen.
Alltså de lovar att den här människan finns redan, men de säger inte vem det är, eller?
Precis.
I am a proud enhanced athlete.
Det är ju gjort för att man ska bli nyfiken.
Mm, verkligen.
Okej, men efter det då, jag menar, hur tänker sig den här entreprenören att det ska gå till rent praktiskt det här?
Han säger att de första spelen ska arrangeras redan 2024. Mm. Och sporterna skulle vara friidrott, simning, tyngdlyftning, kampsport och gymnastik. Och idrottarna ska få använda preparat som annars räknas som dopning. Och om man sätter världsrekord under spelen så ska man få $1 miljon. De säger också att det ska bli de säkraste tävlingarna i världen, eftersom idrottarna kommer att vara öppna med vilka preparat de har. Och därmed så ska också läkarna kunna hjälpa dem att klara sig igenom det här. Men tiden går och det blir allt fler frågetecken kring om det verkligen kommer att bli av. Alltså det behövs ju pengar.
Och om det blir en massa av världsrekord, många miljoner dollar.
Ja, då krävs det väldigt mycket pengar. Men då i början av 2024 så går PayPal-grundaren Peter Thiel in med pengar. Mm-hmm. Och han har ju mycket pengar han. Och tidigare också investerat i företag som vill hjälpa människor att med hjälp av tekniska och medicinska hjälpmedel leva mycket längre än vad vi kan göra idag. Så han har redan varit inne på det här spåret, kan man ju säga. Så med honom kommer pengar. Men det behövs ju också en sak till. Det behövs ju idrottare som vill vara med och tävla. Det är ju ganska avgörande, eller hur?
Ja, och som ska vara beredda att utsätta sig för det här med dopningen då.
Exakt, och dessutom då behöver vara tillräckligt talangfulla för att kunna slå rekord. Så de behöver ju en stor stjärna.
Och hur går det då med det? Alltså de hade hintat om att det fanns någon hemlig löpare.
Mm. Men nu kommer ändå ett första namn då, våren 2024.
I'm excited to get back in the water.
Då presenteras simmaren James Magnussen från Australien. Mm-hmm. Och han är inte vem som helst, alltså han har vunnit VM-guld på 100 meter frisim både 2011 och 2013. Och det här är alltså en föredetting som nu vill göra comeback, och så ska han dopa sig till ett världsrekord på Enhanced Games.
Och det här är han öppen med, det är det här han vill göra.
Mm. Mm-hmm. Han vill ha pengarna framförallt också, säger han.
Ja,
you know when you sit around the pub with your mates and you say, what would you do for $1 million? I'd try and break world record for $1 million.
Han som varit en hjälte i Australien, han blir nu bannad ifrån att träna i pooler i Australien nu när han säger att han dopar sig. Men senare har också den grekiska simmaren Christian Golomeyev anslutit, och han vann EM-guld så sent som 2024. Så det här är ju två riktigt bra simmare med fina meriter.
Men medans de här planerna då tar form ändå steg för steg, alltså hur låter reaktionerna på det där ute i idrottsvärlden och så där?
Well, it's bollocks, isn't it? Really?
Det var ju många stora namn som gick ut och fördömde det. Friidrottsförbundets president Sebastian Coe sa att om någon är så idiotisk nog att delta, dopad eller ej, så kommer de att stängas av för en lång tid framöver.
If anybody is moronic enough, they'll get banned.
Det är hårda ord.
Ja, och Åke Andrén Sandberg, som tidigare varit ordförande för den svenska antidopningsorganisationen, sa att det kommer att vara som att gå och se en show, en cirkus som absolut inte har någonting med idrott att göra egentligen.
Det blir lite grann så Stark Adolf på Kiviks marknad.
Och när du i din dokumentär då ser närmare på det här och ställer frågor till organisatörerna hur de resonerar själva inom de här Enhanced Games, och svara på all den här kritiken, vad säger de till dig?
We want to remove the stigma of performance enhancements, educate the population so that they can make a choice. My body, my choice.
Christina Smith, som själv tävlat i bob under OS 2002 och som nu sitter i ledningen för Enhanced Games. Hon pratar väldigt mycket om att Enhanced Games står för change. Att det handlar om att inte motarbeta forskningens framsteg. Och att människor själva ska få bestämma över sina egna kroppar. Som hon säger, min kropp, mitt val.
We don't use the D word, as I say, the drug word.
Hon bad mig till exempel att inte använda det hon kallade för D-ordet.
Okay.
Alltså för dopning eller droger.
Det känns som vi brutit mot det redan.
Ja. Okay. Hon ville att jag istället skulle använda prestationshöjande preparat eller medel. Mm-hmm. Och att man inte ska säga steroidmissbrukare utan istället förbättrad. Eller att man inte ska säga fusk utan istället demonstration av vetenskap.
And so I encourage you as a media person to start using the new language.
På sin hemsida har de tackat HBTQ-rörelsen för kampen för tolerans och inkludering och haft en lista med råd på hur man ska komma ut som förbättrad, alltså dopad. Och den listan påminner väldigt mycket om de råd man får när man ska komma ut som gay.
Ah, några... ut ur garderoben liksom, ja, precis. Fast med komma ut ur garderoben som dopad. Biceps.
Punkt 1. Du behöver inte komma ut som förbättrad. Det är upp till dig om du vill hålla det privat. Punkt 2. Att komma ut kan vara en positiv upplevelse. Det kan kännas frigörande och du kan vara en förebild för andra. Punkt 3. Bry dig inte om andras reaktioner. Och 4. Ge omgivningen tid att ta in. Att de reagerar negativt först betyder inte att de alltid kommer att vara det.
Men okej. Okay. Vad händer sen med de här högt flygande planerna?
Ja, Trump blir president. Under våren 2025 så investerar hans son Donald Trump Jr. i Enhanced Games via sitt riskkapitalbolag som säger sig investera i företag med konservativa värderingar. Han menar då att det här spelet Enhanced Games passar in i MAGA-tanken, alltså Make America Great-rörelsen.
But in Trump's America,
the impossible is what we do best.
Det handlar om excellens, innovation och amerikansk dominans. Precis det som MAGA-rörelsen står för, säger han.
Men det är lite också... annan paketering här,
ja,
får man,
kan
säga.
Man säga. Ja.
Så det verkar ju då som att man svänger om här lite då från mer liberalt språkbruk till det här MAGA-snacket, eller?
Ja, men att Trump Jr. är med på det här kanske inte är så konstigt när det handlar om att gå emot etablissemangets sanning i vad som är rätt och fel och att vara oppositionell mot den traditionella idrotten.
20.91 seconds. That's the world record.
Samma dag som datumen för The Enhanced Games annonseras så släpps också en film på tävlingens hemsida.
When someone finally beats it, it's not just a record that falls, it's a wall coming down.
Det är en dokumentär om simmarna James Magnussen och Christian Golomeev som anslutit sig till spelen.
Like, okay, last race, I have nothing to lose, just like, don't think about anything.
Let's go, Christian!
I den här filmen hävdas att den grekiske simmaren Golomeev slagit världsrekordet i 50 meter frisim. Och han har gjort det med så kallade prestationshöjande substanser, alltså dopningsmedel i kroppen. Men idrottsvärlden erkänner inte hans resultat. Så Alexander, jag menar, nu ser det ju då faktiskt ut som att Enhanced Games ska bli av. Och de påstår ju då till och med att världsrekord redan har slagits innan det ens gått av stapeln här. Vad är det som väntar nu?
Även om det här världsrekordet då var med knapp marginal så är det ju ett stort steg för de förbättrade spelen. De har varit väldigt framgångsrika PR-maskiner att få ut sin idé, men nu när den närmar sig så har ju idén krympt väldigt mycket. Det som har kallats för ett dopnings-OS är nu nere i att det bara ska vara tre sporter och några få grenar. Mm-hmm. Det är 50 meter, 100 meter frisim och fjärilsim, det är 100 meter löpning, det är kort häck och det är tre grenar styrkelyft. Tydliga grenar där man snabbt kan se om det blir ett världsrekord. Allting i samma arena. Mm-hmm. Och det är bara fyra simmare som har presenterats än så länge. Än så länge vet vi ingen friidrottsprofil, och personen som de påstår redan har slagit världsrekordet på 100 meter löpning har de fortfarande då inte presenterat. Och många tvivlar ju fortfarande på att den personen ens finns.
Men jag tänker då, jag menar, även om kritikerna kallar det för någon slags cirkus och starka Adolf och sådär, så är ju det uppenbarligen någonting som har lockat en publik, jag menar, genom tiderna.
Mm.
Och man blir ju nyfiken här på om det går att skapa någon slags supermänniskor med hjälp av dopning så här. Alltså om det är faktiskt fysiskt möjligt.
Ja, och var gränserna för en människa kan gå egentligen när man får proppa sig full med vad som helst egentligen och fläska på med allt man har. Och då vet vi ju inte var gränserna går. Då skulle rekordet bli på en omänsklig nivå kanske då, som vi inte upplevt ens i närheten av. Men simmaren James Magnusson har kanske ändå, tycker jag, redan visat att det kanske inte går att svälla upp sin kropp hur mycket som helst. Det mest virala från den här senaste tiden har ju blivit bilderna på James Magnussons kropp, som är betydligt mer muskulös än tidigare. Hans överkroppsmuskler väller numera ut ur simdräkten. Han är nästan som en karikatyrbild av en uppdopad idrottare, skulle jag säga nu.
Det är starka Adolf.
Ja, exakt. Och han själv menar att han tagit för mycket preparat till och med. Han har dopat sig för mycket så att han blivit seg i bassängen. Det är inte helt effektivt att vara så där stor. Så den mänskliga kroppen och naturens lagar har ju ändå sina begränsningar. Större och större muskler kommer inte betyda bättre och bättre resultat. Det kommer att finnas en gräns för vad dopningen kan göra. Det troliga är ju, som hormonläkaren och docenten Mikael Lätthed sa till mig, det är att dopningens biverkningar kommer att stoppa idrottarna på vägen mot det de hoppas ska bli då omänskliga resultat.
Vi får se hur många som står där på startlinjen i Las Vegas då till slut.
Exakt hur många som har fallit på vägen skadade.
Tack så mycket, Alexander.
Tack.
Programledare var Robin Olin, gäst Alexander Lundholm, producerade gjorde Hedvig Holgersson. Lyssna också på Radiosporten dokumentär Enhanced Games där dopningen ska släppas fri.
Jag måste stå ut med att jag alltid kommer att vara ofärdig. Att inget av det jag säger är konsekvent. Alla är vi värda ömhet. Alla är vi värda förlåtelse. Alla är vi värda brödet som skärs upp. Vattnet som kan drickas. Men det är inte det jag ger. Det är inte det jag är i närheten av att ge. Nu övar jag. Nu misslyckas jag. Nu sviker jag. Nu tror jag att jag inte ljuger. Nu säger jag något, men vad är det jag säger? Woff, woff, säger hunden. De gröna färgerna när det är juni. Regnet när det är juni. Himlen. Det ska komma en annan månad. En annan vecka, en annan dag. En annan stund. Och den stunden ska inte behöva förklaras. Den ska vara så uppenbar att alla kommer att veta vad den stunden innebär. Hus, husgrund, källare. Gå ner i källaren och leta efter något som inte längre finns. De stora skogarna. Att lägga sig i en bäck. Ormbunkarna. Jag minns en gång. Jag ritade. Det blev två rävar på en äng, men de ville inte vara kvar där, så de sprang iväg. Jag gjorde ingenting för att hindra dem. Till slut hördes inget annat än deras skall. Då var de långt bort. Kanske att jag hade velat springa efter, men jag hade antagligen varit för långsam. Jag hade antagligen inte hittat dem. Antagligen hade de inte velat bli hittade. Jag väljer det röda rummet. Mitt hungrande hjärta. Mitt hungrande hjärta. Jag lovar mitt hungrande hjärta. Begrunda, begrunda mitt hjärta.
Helena Österlund har alldeles precis släppt sin nya diktsamling Ta emot en ängel på förlaget Nystedt litteratur. Och det var ur den vi fick höra henne läsa idag. Det var en bit ur en svit med titeln Ovanför huset en oval. Helena Österlund debuterade 2010 och hennes tredje diktsamling Om det fanns en plats som var min var i fjol en av de nominerade till Sveriges Radios lyrikpris. Efter dikten hörde vi låten A Golden Sky av och med Bill Frisell. Julia Sjöstedt är musikredaktör för Dagens Dikt den här veckan. Producent är jag, Ann Lingebrant.
I Vetenskapsradion om några minuter ska vi åka tåg för att tåget är en sån bra plats att arbeta på. Det tycker Bertil Bengtsson, som är 98 år, juridikprofessor och före detta HD-domare. Han jobbar fortfarande och har ett arbetsrum som står och väntar på justitiedepartementet. Men helst jobbar han på tåget. Häng med på en tur i Vetenskapsradion alldeles strax.
Men innan vi hör reportaget av Camilla Widerbäck ska vi bli upplysta om vad våra direktsända eftermiddagsprogram ska handla om. Varsågoda.
Det är gyllene tider för oss svenskar med fantastiska affärsidéer men utan pengar. För nu kommer kapitalet att regna över Europa. Hur dock? Se till att det regnar just på mig. I talkshow i eftermiddag ska vi få lära oss vad man ska säga och inte säga för att få riskkapitalisterna att satsa på just din idé. För visst kan Europa ersätta USA som världens innovationshubb. Eller? Sen ska vi prata med någon av de sommarpratare 2025 som om en timme ska avslöjas för världen under en presskonferens här på Sveriges Radio. Vem får vi tag i? Ja, det får vi se. Men vi tänker försöka hugga den kändaste, mest spännande, den som helt enkelt lyser starkast. Om vi lyckas eller ej får ni höra i eftermiddag. Sen inleds festivalsommaren i helgen med Rosendal Garden Party där bland andra det tyska gruppen Kraftwerk kommer att uppträda. Men är Kraftwerk en bra bokning? Vi har hittat någon som verkligen tycker det och någon som verkligen inte tycker det. Så äntligen lite dålig stämning i talkshow efter tre.
Man kan vara säker på att Kraftwerk drar folk i alla fall. Sommarvärdar i Studio 1 också. Vi får ju, som Jonas sa, knappt, om en knapp timme får vi veta att tre stycken kommer hit. Tre smarta sommarvärdar som ger en hint om vad de så småningom ska prata om. Och så överbelastningsattackerna mot SVT, de har ni hört om några dagar nu. Flera stycken på sistone, idag också. Och de verkar ju fortsätta, så är det med cybersäkerheten. Och så dagens partiledardebatt, den håller väl på just nu. Den sista innan sommaruppehållet och Johan Persson sista som partiledare. Han har tackats av, vad har sagts och vad har inte sagts. Vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén är med. Och protesterna i Los Angeles fortsätter, är det som händer runt om ett exempel på att Trump försöker utöka presidentens makt. Fler anmälningar om arbetssjukdomar också. De hänger ihop med stress. Hur gör man för att återhämta sig ordentligt? Studio 1 efter 16 idag med Lasse Johansson och Helene Benno.
Helena Gissén, blir rapporten om invandringens kostnader ett slagträ i debatten?
Det finns nog de som hoppas det, men hela frågan är mindre infekterad idag.
Fredrik Furtenbach, vem har störst anledning att deppa över SCBs nya mätning?
Då får man nog välja Moderaterna som leder en regering som ligger långt under oppositionen.
Lyssna på det senaste avsnittet av Det politiska spelet med mig Parisa Höglund. Finns i appen Sveriges Radio Play.
Då ser vi att det inte är några som är inställda, så vitt jag kan se. Och då kan åka norr och söderut och fråga om hur är vädret.
På Uppsala centralstation står Bertil Bengtsson i blå basker med ryggsäck på ryggen och gåstavar i händerna och tittar upp mot avgångstavlan. Han är 98 år och är nestor inom svensk juridik, fortfarande verksam. Han är professor i Luleå och har uppdrag för justitiedepartementet där han har en arbetsplats. Men han sitter helst på tåg och jobbar.
Man har lugn och ro där och det är roligare än att sitta hemma. Och man tar med sig de rätta papperna. Idealet är ju att sitta där så sjukt på tåg.